Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Thumma amma ba'd. Vi fortsätter att gå igenom usul sunnah. Det här är lektion 5. Och vi kommer inshallah idag att tala om tre punkter. Den första, att Allah azza wa jal kommer att tala till människorna på domedagen. Den andra punkten, al-hawd, profetens damm, alayhi salatu wassalam, på domedagen. Och den tredje punkten, straffet i graven, eller prövningarna i graven. Det här är dagens tre punkter. Beträffande första punkten så säger författaren på sidan 22 här: وَأَنَّ اللَّهَ يُكَلِّمُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانَ وَتَسْدِيقُ بِهِ. Samt att tro att Allah talar till tjänarna på domedagen utan tolk, och att bekräfta detta. När han säger samt, och så nästa punkt, och i boken fortsätter på det sättet, det vill säga det som Ahl Sunnah tror på, det som Salaf var på, är bland annat att tro på att Allah Azza wa Jal kommer att tala till de troende på domedagen. Laysa baynahu wa baynahu tarjuman, utan någon tolk mellan Allah och tjänaren. Och det här hör lite ihop med förra veckans lektion, att Allah Azza wa Jal talar. En av hans egenskaper är att han talar, och Koranen är en del av hans tal. Och det har nämnts att Allah Ta'ala har talat till folk i detta liv. Allah Ta'ala talade till Mosa, eller hur, bland annat. Allah Ta'ala kommer att tala till folk på domedagen, och han kommer att tala till folk i paradiset. Han kommer att fråga för människorna i Jannah: är ni nöjda? Bland annat. Så från Allah Ta'alas egenskaper är att han talar. Och här nämnde författaren den här texten som är tagen från en hadith. Hadith Adi bin Hatim radiyallahu anhu. Och hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Där Adi radiyallahu anhu säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yawm. Det finns ingen av er förutom att Allah kommer att tala med honom, utan någon tolk mellan. Laysa baynahu wa baynahu turjuman, utan någon tolk mellan människan och Allah. Fayanzur ayman minhu fala yara illa an-nar aw fala yara illa ma qaddam. Människan kollar på sin högra sida och ser bara sina gärningar. Och han kollar på sin vänstra sida och ser bara sina gärningar. Och han ser, eller kollar framför sig, och han ser bara elden. فَلَا يَرَا إِلَّا النَّار تِلْقَاءَ وَجْهِ, framför sitt ansikte. فَتَّقُ النَّار وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَ. Så frukta elden, om det så är, med en halv daddel. Nah. I denna hadith så sa profeten a.s. klart och tydligt: det finns ingen av er förutom att Allah kommer att tala till honom, utan turjuman, utan någon tolk eller någon emellan. Alla talar direkt till människorna på domedagen. Och att människan då står inför Allah Azza wa Jal och ser åt sin högra och vänstra sida. Och vissa ulema nämner här att vad som menas med detta är att när människan är i en trängd situation, i en svår situation, att man ofta försöker att kolla, fly någonstans eller gå någonstans. Så man kollar till höger och vänster. Och vad är det enda man ser? Det man har gjort, gott och ont. Och framför sig ser man elden. Och i elden, yani, de här gärningarna som du har gjort, leder dig till elden eller räddar dig från elden. Bi'idhnillah. Så i denna hadith så sa profeten a.s. att Allah Ta'ala kommer att tala till de troende. Och att man ska försöka rädda sig från elden med alla möjliga goda gärningar. Även de som vi kanske kan se som små. Som till exempel att skänka en daddel fisabilillah. En halv daddel fisabilillah. Man ska aldrig se ner på en god gärning. La tahqiranna min al-ma'rufi shay'a. Som profeten a.s. han sa, man ska aldrig se ner på en god gärning. Om det så är att möta din broder med ett leende i ansiktet. Det här är en god gärning som man belönas för. Så goda gärningar växer oss Allah subhanahu wa ta'ala. Dadlar kan bli som berg av hasanat på domedagen. Så man ska aldrig se ner på en god gärning. No. Vi går vidare till nästa punkt som är el-hawd. Och el-hawd kan översättas till bassäng, står det i boken. Vissa översätter det till damm. En samlingsplats av vatten. Som en liten sjö, en damm, en bassäng. Där de troende kommer att få dricka ifrån på domedagen. Detta är profeten Muhammeds haud, sallallahu alaihi wasallam. Och författaren, rahimahullah, han säger wal imanu bil haud. Wa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haudan yawm al-qiyama. Taridu alaihi ummatahu. Och att tro på al-haud, bassängen. Och att profeten a.s. har en bassäng som de muslimska, eller den muslimska nationen, kommer att söka sig till på domedagen. Dess bredd är som dess längd. Och det tar en månad att gå från ena sidan till den andra. Och att dess bägare är lika många som himlens stjärnor. Och sen fattas det faktiskt någonting här i översättningen. Ala ma sahhat bihi al-akhbar min ghayri wajh. Ni kan lägga till efter ordet stjärnor. Som det har bekräftats från ett flertal källor. Eller flertal hadither. Som det har bekräftats från ett flertal källor. Så Ahle Sunna wal Jama'a bekräftar och tror på att det finns en haud på domedagen som de troende kommer att få dricka ifrån. Till skillnad från Ahlul Bid'ah som förnekar detta. Som al-Mu'tazila och al-Khawarij, de förnekar att det finns en haud på domedagen. Trots det att al-haud har nämnts från mer än 30 av sahaba. Mer än 30 av sahaba har berättat hadither från profeten sallallahu alaihi wasallam där han bekräftar eller där han nämner al-haud. Och vissa av salaf säger 50 sahaba. Vissa av ulama säger att 50 av sahaba har berättat haditherna om al-haud. Den är mutawatir. Det går inte att ifrågasätta. Men trots detta så ifrågasätter Ahlul Bid'ah dessa hadither. För de sätter sin logik före religionen. Eller sin sjuka logik framför de islamiska texterna. Och från dessa hadither så har sahaba då berättat att profeten a.s. beskrivit al-hawd på många olika sätt. Och det vi finner i dessa hadither är att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beskrev vattnet och denna damm. Han sa dess vatten är vitare än mjölk och silver. Vitare än mjölk och silver. Sötare än honung och den doftar bättre än misk. Och kallare än snö. Dess koppar är av guld och silver. Och dess antal är som stjärnorna på himlen. Dess längd är som dess bredd och motsvarar en månads resa. Den som dricker från den en gång kommer aldrig att bli törstig. Och han nämnde också en annan hadith. Att hans ansikte aldrig kommer att bli mörkt eller förmörkas. Det som dricker från al-hawd på domedagen. Det här är taget från flera hadither då. Men vi finner i Bukhari och i Muslim. Att profeten a.s. han sa. Min damm är en månads avstånd. Dess kanter är lika långa. Dess vatten är vitare än mjölk. Och doftar bättre än misk. Dess koppar är som antalet stjärnor på himlen. Den som dricker från den kommer aldrig att bli törstig. Bukhari Muslim. Thauban radiyallahu anhu berättar också att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: jag kommer att vara vid min damm på domedagen. Och då frågade sahaba ja Rasulullah: hur stor är den här dammen? Och han sa: den sträcker sig från min nuvarande plats till Amman. Alltså motsvarar det här avståndet. Och sahaba sa det är ungefär en månads avstånd. Och därefter frågades han om drycken. Och han sa den är vitare än mjölk, sötare än honung. Dess två källor kommer från Jannah. Den ena är av silver och den andra av guld. Berättade Muslim. Så vi lär oss av denna hadith att al-hawd fylls på från paradiset. Vattnet i al-hawd kommer från Jannah. Och det kommer från profeten Muhammeds flod sallallahu alaihi wasallam, som kallas för al-Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar. Vars vatten beskrev med exakt samma beskrivningar. Eller hur? Så al-Hawd fylls på från al-Kawthar. Och skillnaden på al-Hawd och al-Kawthar är att al-Hawd är på domedagen. Samlingsplatserna på domedagen. Och al-Kawthar är i Jannah. Skillnaden är också att al-Kawthar är källan och al-Hawd är vad kan man säga, en förgrening eller vatten som har fyllts på från källan. Vi finner också att al-Kawthar har nämnts i Koranen. Och al-Hawd har inte nämnts i Koranen, men den har nämnts i Sunna. När kommer folk att dricka från al-Hawd? De lärde har olika åsikter i denna fråga. Och alla, det bästa kanske att inte spekulera i denna fråga. Alltså, när det finns den här ikhtilaf, när kommer folk att få böckerna, hisab, vågen, bron över helvetet, al-Hawd? Vissa har försökt satt en tertib, en ordning på det här, men Allah, det har inte nämnts någon speciell ordning, så det bästa är att säga Allahu a'lam. Men dessa saker kommer att ske på domedagen. Det har också nämnts en autentisk hadith i Tirmidhi att varje profet kommer att ha en haud. Varje profet kommer att ha en haud, en damm, och hans följeslagare kommer att få dricka från dess vatten. Och varje profet kommer typ att önska att hans haud är störst, att han har mest folk vid sin haud. Vem är det då som får dricka från det här vattnet? Jo, det är muslimerna. De som håller fast vid profeten Muhammeds sunnah sallallahu alaihi wasallam. Det har nämnts i en autentisk hadith i Bukhari och i Muslim att profeten alaihi wasallam, han sa: jag är den som ska leda er till al-Hawd. En grupp av folk kommer att tas bort från mig. Och när jag försöker att försvara dem och säger min herre, de här är mina vänner, ashabi, ashabi, då så säger änglarna: du vet inte vad de hittade på efter dig. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och i en annan hadith: du vet inte vad de gjorde efter dig. Och då säger jag till dessa människor: suhkan, suhkan, försvinn härifrån, försvinn härifrån, till er som har ändrat efter mig. Sahih Muslim. Och Aisha radiallahu anha, hon sa att han säger: du vet inte vad de gjorde efter dig, de vände ryggen till. Så i denna hadith finner vi att muslimerna kommer att ledas till al-Hawd av profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Men vissa muslimer kommer att fösas bort. De är inte välkomna att dricka från al-Hawd, eller vissa människor. Och när de föses bort, så är det som att profeten alaihi wasallam känner igen dem. Och vissa ulema säger att han känner igen dem på märkena från wudu. Och när de föses bort så säger han: ashabi, ashabi, mina vänner, mina vänner. Och änglarna säger: du vet inte vad de gjorde eller hittade på efter dig. Och då säger han: försvinn, försvinn härifrån, till de som har ändrat efter mig. Och vilka är då dessa människor? Det finns olika åsikter. De lärda säger att det är ett fåtal människor. Det är inte många. Och det är enligt vissa lärda al-Murtaddin, de som lämnade islam efter profeten Muhammeds bortgång alaihi salatu wasalam, de som Abu Bakr stred emot. Andra lärda säger att det är al-Munafiqun, hycklarna, som gjorde wudu, men de hade inte iman. Och andra lärda säger att det är Ahlul Bid'ah. Och det kan enligt al-Qurtubi omfatta båda. För Ahlul Bidda, eller al-Murtaddin, som lämnade islam, ändrade på religion efter att Muhammed gått bort, alaihi salatu wasalam. Och Ahlul Bidda ändrade på religionen efter det att Muhammed, alaihi salatu wasalam, har gått bort. Som har någonting gemensamt. Och därför så säger många av ulema att Ahlul Bidda också faller in under detta. De kommer också att avvisas från profetens damm, alaihi salatu wasalam, på domedagen. Och kolla här allvaret. Han säger: försvinn. Suhkan, suhkan. Försvinn härifrån. Yani, det är rätt. Ta bort dessa människor härifrån. De har inte rätt att dricka från denna damm. Det här visar faran av bidda. Att profeten Muhammed alaihi salam tar avstånd från dessa människor. Att han inte ens vill se dem. Eller hur? trots att människan befinner sig i ett sånt svårt tillstånd på domedagen. Man är så törstig. Eller hur? Ni vet ju alla, solen kommer nära. Så det här visar faran av bida. Shia, Rafida, försöker använda denna hadith som ett bevis på att sahaba blev kuffar. Rafida, dagens shia som finns i Iran och Irak, säger ju att alla sahaba lämnade islam förutom 7 stycken. Vissa säger 4, 3. De har olika siffror, men yani, av 100 000 så typ bara 7 stycken var muslimer. Vad är deras bevis då? De använder den här hadithen. Och de har ju sina påhittade hadither. Men de använder den här hadithen. Och det är konstigt att de gör det. För de förnekar Bukhari och Muslim. Om de skulle följa Bukhari och Muslim, då skulle de också följa haditherna som säger att Abu Bakr är den bästa människan efter profeten al-Islam, eller hur? Att han var den som var mest berättigad till khilafa. Och sen Omar och sen Uthman och sen Ali. Eller hur? Och det roliga också att vem har berättat denna hadith? Ja, är det där shia imamen som har gjort det? Nej, det är sahaba som har berättat hadithen. Eller hur? Så om sahaba skulle vara kuffar, då skulle man inte kunna acceptera hadithen. För då är man inte pålitlig. Så de motsäger sig själva. Men i alla fall, ulema har förklarat att när profeten al-Islam, han sa ashabi, ashabi. Han menade inte sahaba. Eller han menade ett fåtal av dem som lämnade islam efter det att han gick bort. Och det var de här som, kanske vissa som blev muslimer på landsbygden, på vissa orter, som hörde att profeten dött al-Islam och tyckte typ att islam har blivit svagt och lämnade islam. Och de som var bakom styrde emot. Och det var ett fåtal människor. Okej? Okay? Eller det var hycklarna. Så i alla fall, de har inget bevis i detta. För sahaba radiyallahu anhum har inte lämnat islam. Utan de dog på islam och spred islam vidare. Så de har inget bevis och argument i det de säger. En annan viktig faida från hadithen är man lär sig av hadithen att profeten Muhammad a.s. inte känner till det fördolda. Vissa ahlul bidah som sufister, vissa sufister påstår att Muhammad a.s. känner till det fördolda. Har ni hört det? De har poesi där de säger att profeten a.s. har kunskap om vad som står i Lauh al-Mahfuz. De vissa säger att han hör vad folk säger vid hans grav. Därför går de och ber till honom. Vissa går steget längre och säger att när de firar profeten Muhammeds födelsedag alaihissalam så kommer han till de här högtiderna och medverkar än idag. Många blir förvånade och tror att det här är någonting udda. Men det finns. Det finns i muslimska länder. Vissa gör en stor fest. De säger vi ska fira maulid. De har en tron. En stor stol. De säger den här stolen är till Rasulullah alaihissalam som kommer på våran fest. Och det här är khurafat. Det här är audubillah. Påhitt. Shaitan leker med de här människorna. Vissa säger också att de brukar ringa till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Till sådana här människor. Ja. Alla har någonstans. Man tror att det är folk som är på sinnessjukhus, men det är det inte. Det är folk som kanske till och med har status och sånt. Respekterade bland människor. Så det finns Ahlul Balala som säger att profeten Muhammad a.s. Känner till det fördolda. Och den här hadithen är ett bevis mot dem. För i hadithen så sa profeten a.s. att änglarna säger du vet inte vad de hittade på efter dig. Du vet inte. Och om han hade kunskap om det fördolda då skulle han känna till det som de har gjort, eller hur? Och han skulle i första stället inte, eller första tillfället inte ens försvara dessa människor, eller hur? Och säga ashabi, ashabi. Han skulle direkt avvisa dem. Och det här bevisar att profeten Muhammad a.s. inte känner till allt, eller inte känner till det fördolda. Han känner endast till det som Allah ta'ala har lärt honom. No. Vi går vidare till dagens sista punkt. وَالْإِمَانُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ Och att tro på straffet i graven. وَأَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ tuften fi quburiha. Och att detta samfund kommer att prövas i deras gravar. Tus'alu an al-iman wal-islam. De kommer att frågas om iman och islam. Wa man rabbu wa man nabiyyu. Och vem deras profet är och vem deras herre är. Wa ya'tihi munkar wa nakir. Och munkar och nakir kommer till människan i graven. Kayfa sha'a Allah azza wa jall wa kayfa arad. På det sätt som Allah azza wa jall förordnar. Och att tro på detta och att bekräfta det. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Det här är punkten. Att bekräfta prövningarna i graven. Och att människan kommer att frågas ut av munkar och nakir. Och det här är också någonting som vissa ahlul bidda förnekar. Som al-mu'tazila och al-khawarij förnekar straffet i graven. Och vissa av de sekter som har kommit från dessa sekter förnekar då också straffet i graven idag. Ja. Så här nämnde författaren att människan kommer att prövas i graven. Och kommer att frågas dessa tre frågor. Vad är din religion? Vem är din herre och vem är din profet? Och han kommer att frågas ut av munkar och nakir. Dessa två änglar. Och vi tänkte nu inshallah nämna lite hadither som berör straffet i graven. Och speciellt hadith Bara ibn Azib radiyallahu anhu, som berättar om hur människan frågas ut i graven. Det finns många bevis från Koranen och från Sunna på att människan prövas i graven, att det finns ett straff i graven. Och när vi säger graven, då menar vi generellt det tillstånd eller den, vad kan man säga, plats där själen befinner sig när man har dött. För det är inte alla människor som begravs, eller hur? Om någon drunknar och hamnar på havsbotten, kommer han inte prövas? Han ligger inte i en grav. Han är inte begravd. Men han kommer ändå att prövas. Men vi säger straffet i graven för att de flesta av människor begravs. Eller hur? Men generellt, det som händer med en människa när han har dött. När själen lämnar detta liv, denna kropp, så går man in i el barzakh. Anhalten mellan detta liv och nästa liv. Och där belönas själen eller straffas själen. I väntan på domedagen. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: graven är den första anhalten i det efterkommande livet. Den som passerar genom graven i säkerhet, för honom kommer det som följer att bli lättare. Men för den som inte passerar i säkerhet kommer det som följer att bli ännu värre. Och jag har aldrig sett någonting värre än graven. Berättad av Tirmidhi. Jag har aldrig sett någonting värre en graven. Vi finner också hadithen, hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma, då han berättar att profeten alayhi salatu wasallam gick förbi två gravar. Och han sa att de straffas för någonting som de inte trodde var stort, men det var någonting stort. Den ena brukade inte tvätta sig efter att ha varit på toaletten, efter att ha urinerat. Och den andra brukade sprida skvaller. Och i vissa hadither baktal. Och sen tog han ett blad, rev det på mitten och stoppade ner en halva i varje grav. Och han sa: jag hoppas att straffet underlättas för dem så länge bladet är fuktigt. Så hadithen bekräftar straffet i graven. Och det finns i Bukhari och i Muslim. Vi finner också att profeten alaihissalatu wassalam brukade söka skydd från fyra saker efter tashahud. Och han beordrade muslimerna att söka skydd från dessa fyra saker. Som det också berättats av Aisha i Bukhari och i Muslim. Att söka skydd från azab al-qabr, azab i jahannam, min fitna till mahya wal mamati, och min sharr fitna till masih al-dajjal. Söka skydd från straffet i graven, straffet av helvetet, prövningarna av livet och döden och prövningarna av al-masih al-dajjal. Och i vissa hadither, autentiska, nämndes det också att profeten alaihissalatu wassalam Han sa ni kommer prövas i graven, likt prövningen av el-Mesih ad-Dajjal. Så det är någonting väldigt stort. Man ligger där i mörkret, flera meter ner i jorden, helt själv. Och profeten al-Islam, han sa också att ni kommer att ha ert intellekt som nu. Man frågade sahaba, kommer vi att vara vid medvetande som nu? Han sa ja, ni kommer vara i detta tillstånd. Alltså samma medvetande som ni har nu. Så Allah al-Musta'an. Och det här, vad som händer med själen när den har lämnat kroppen, ifrån ilm al-ghaib, från det fördolda, som vi människor inte kan se. Men Allah ta'ala nämner att de troendes egenskaper är att de tror på det fördolda. Eller hur? Alif la mim, dhalika al-kitabu la rayba fi, hudan lil-muttaqin. Allah ta'ala säger alif la mim, denna bok råder inget tvivel om. Den är en vägledning för de gudsfruktiga. Vad är deras första egenskap? Alladhina yu'minuna bil-ghaib. De som tror på det fördolda. Så man bekräftar och tror på straffet eller belöningen i graven. Och vi tänkte nu nämna hadith al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Det är en lång hadith som beskriver människans resa från döden till hans väntan på domedagen i graven. Och hadithen är sahih. Den finns i Tirmidhi, Ahmed och andra. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu berättar, och han sa, vi var på en av Ansars begravning i Al-Baqi' al-Gharqad. Al-Baqi' är namnet på begravningsplatsen som ligger i Medina. Ett stenkast från profeten Muhammeds moské sallallahu alaihi wasallam. Och den finns kvar idag. Och fram tills idag så begraver man folk på denna begravningsplats, Al-Baqi' al-Gharqad. Ja, han sa, vi var på en av Ansars begravning i Al-Baqi' al-Gharqad. Och profeten alaihi wasallam, han kom och satte sig, och vi satte oss runt honom som att vi hade fåglar på huvudet. Yani, och det här uttrycket används på arabiska för att betona fokus. Sahaba radiyallahu anhum satte sig så still att typ en fågel skulle kunna komma och sätta sig på huvudet. Fokus, koncentration. Och det här är viktigt när man söker kunskap. Man sitter fokuserad, öppna sitt hjärta och lyssna på kunskapen. Och man sitter inte och sysslar med andra saker. Vissa idag går och söker kunskap, men sitter och leker med mobilen, smsar, sitter och viskar till sin kompis. Vissa sitter och äter och dricker. Ja, visst, vissa kanske inte är vana. Vissa kanske bara kommer för att lyssna och umgås. Ja visst, du får äta och dricka. Men om du kommer för att söka kunskap, så ska man sitta koncentrerad, fokuserad. Eller hur? Och vissa av salaf, jag tror det var Abdurrahman bin Mahdi, när han satt för att lära ut hadith, om han såg en av sina elever leka med en penna, så ställde han sig upp och gick därifrån. Han tyckte de var oseriösa. Förstår ni? Ja. Och det finns från salaf att de brukade ibland slå sina elever och så. Så det var på allvar. Man sitter och studerar islam, umur al-akhira, nästa liv, eller hur? Kunskapen som för dig närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är inte tid att leka, eller hur? Då ska man vara seriös. Har du ett viktigt samtal, gå ut. Stör inte folk. Eller hur? Man sitter fokuserad. Det är viktigt. Och de sa att de satte sig runt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam medan de väntade på att man grävde färdigt mannens grav. Den var inte färdig grav. Och profeten alaihi wasallam tog en liten pinne i handen och började gräva lite i marken med pinnen. Och så lyfte han blicken mot himlen 3 gånger och sänkte blicken. Och han sa, sök Allahs skydd från straffet i graven. Sök Allahs skydd från straffet i graven. Sök Allahs skydd från straffet i graven. Och så sa han, Allah, jag söker skydd hos dig från straffet i graven. 3 gånger. Och sen så sa han, när den troende tjänaren ska lämna detta liv och börja sin färd till nästa liv, så kommer änglar ner från himlen eller från Jenna med ljusa ansikten, som att de hade solens ljus i ansiktet. Och de har med sig tyg från paradiset för att linda in den avlidne med, och parfym från paradisets parfym. De sätter sig så långt bort man kan se, och sedan kommer dödsängeln och sätter sig vid personens huvud, och han säger: å belåtna, eller goda själ, kom ut till din herres förlåtelse och välbehag. Och den troendes själ lämnar då kroppen lika lätt som vatten rinner ut från en flaska. Och då ber alla himlens änglar för honom, och himlens dörrar öppnas, och de ber Allah att denna goda själ ska passera just deras dörr. Och när Malak al-Maut, alayhi salam, dödsängeln, tar tag i själen, så kommer de andra änglarna, de från paradiset, barmhärtighetens änglar med ljus ansikten. De kommer direkt på ett ögonblick och tar själen ifrån honom och lindar in den i de här kläderna från paradiset och parfymerar den med denna parfym från Jannah. Och så sa profeten alayhi salam att från denna man kommer sen den godaste av doft av misk som har känts på jorden. Och sedan så lyfts hans själ upp genom himlarna av änglarna. Och varje gång de passerar en grupp med änglar så säger änglarna: vad är det här för fin själ? Och änglarna som bär honom, de svarar genom att kalla honom för de vackraste namn han hade i detta liv. Tills det att de når den första himlen, portarna till den första himlen. De ber om att få komma in, vilket de får. Och sen så följs de av de bästa av änglarna i nästa himmel, tills det att de når himlen efter den. Och de ber om att få komma in. Och när de får tillåtelse så får de också sällskap av den, eller änglarna i den himlen, tills de når nästa himlen. Och så fortsätter det tills det att de når den sjunde himlen. Och då så beordrar Allah att skriva in själens namn i ett register som kallas för Illiyin. Som Allah Ta'ala säger i surat al-Mutaffifin: kalla inna kitab al-abrari la fi Illiyin, wa ma adraka ma Illiyun, kitabun marqum, yashhaduhu al-muqarrabun. Sannoliken, men de rättfärdigas register är säkerligen antecknade i al-Illiyin. Och vad ska få dig att inse vad det Illiyun är för någonting? Det är en ingraverad skrift som de som har förts nära bevittnar. Och sen säger Allah till änglarna: för tillbaka själen till kroppen. För jag har lovat att från jorden har jag skapat människan. Och till jorden ska hon tillbaka, och från jorden ska hon komma ut. Och då så återförs själen till kroppen. Och det sista som människan hör är hans vänners fotsteg då de lämnar hans begravning. Och när den troende hör dessa fotsteg, då vet han att prövningen har inletts. Och då kommer två svarta änglar med blå ögon och som är stränga i sitt utseende. Och de heter Munkar och Nakir. Och det är änglar som Allah Ta'ala har utsett för att förhöra människan. Och änglarna är väldigt stränga i att förhöra. Och därför så brukade profeten alayhi salam, när det var en begravning, säga till sahaba: be Allah om förlåtelse för eran vän och fasthet, för nu frågas han ut. Eller nu kommer han att frågas. Så om du går på en begravning, så be Allah Ta'ala att han ska förlåta denna människa och stärka honom. För som vi sa, när man ligger där i mörkret så är det svårt att vara stark. Men med Allahs hjälp är det lätt, bi'idhnillah. Änglarna skakar om, och det här är den troende, skakar om honom och sätter honom upp i graven. Och de frågar honom: vem är din herre? Men Rabbuk. Och han svarar: min herre är Allah. Vad är din religion? Madinuk. Han säger: min religion är islam. Vem är mannen som sändes till er? Muhammad Rasulullah, svarar mannen sallallahu alaihi wasallam. Han kom med klara tecken från Allah, och vi trodde på honom. Och då frågar änglarna: vad gjorde du för någonting? Och han säger: jag läste Allahs bok, jag trodde på boken och jag lydde boken. Och då så säger änglarna: vi förväntade oss att du skulle säga detta. Och skakar om honom och frågar honom igen: Madinuk, men Rabbuk, men Nabiuk. Och mannen får hjälp av Allah subhanahu wa ta'ala att återigen svara rätt på frågorna. Och så sa profeten alayhi salam att det är detta som Allah ta'ala säger: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Att Allah Ta'ala stärker de troende med ord vars sanning står fast i denna värld och i det efterkommande. Så Allah stärker de troende. Och det här är den troendes sista prövning. Och sen så hörs en röst från himlen som säger: min tjänare har talat sanning. Lägg honom på en bädd av Jannah och klä honom från Jannah och öppna till honom en dörr till Jannah. Och där blåser paradisets doft in i hans grav. Och hans grav blir ljus och den blir stor, den vidgas så långt som ögat når. Och den blir grön fram till domedagen. Den troende människan ser sen en människa, en skepnad komma, en vacker människa som doftar gott, med vackra kläder. Och mannen säger: vem är du? Och han säger: jag kommer med nyheter som glädjer dig. Nyheten om din herres välbehag och ett paradis av evig fröjd. Det här är dagen du har lovats. Och då svarar den här mannen: vem är du? Vars ansikte ger hopp om gott. Han sa: jag är dina goda handlingar. För vid Allah så kände jag bara till dig att du var en man som var snabb i att lyda Allah och långsam i att visa olydnad mot Allah. Må Allah belöna dig med det goda. Och sen så öppnas två dörrar. En till paradiset och en till helvetet. Och änglarna säger att det här, eller mannen säger, det här skulle vara din plats i helvetet om du inte blivit muslim. Och han får se sin plats i paradiset. Och när han får se denna plats så säger änglarna att det här är den platsen som Allah har bytt ut och gett dig istället. Och de säger till honom: du levde med övertygelse, du dog med övertygelse, och med den kommer du att återuppstå. Och när den troende får se sin plats i paradiset så blir han så glad att han önskar och säger till Allah: ja Allah, påskynda domedagen så att jag kan återförenas med min familj. Men de berådar honom och säger: sov, vänta. Och han sover lugnt som en person som precis har gift sig, sover första natten fram tills domedagen. Och sen så fortsatte profeten alaihissalatu wassalam och berättade vad som händer med al-kafir, icke-muslimen, när han dör. Men det totala motsatsen. Han sa: när al-kafir, eller fajir, syndare, och vissa hadither munafiq, när han ska lämna denna värld och börja sin färd till nästa liv, så kommer hårda och stränga änglar ner från himlen med svarta ansikten. De har med sig strävt tyg från elden för att linda in den avlidne med. De sätter sig så långt bort som ögat kan nå. Och sen så kommer dödsängeln och sätter sig vid hans huvud, denna kafir. Och han säger: å vidriga själ, kom ut till din herres ilska och vrede. Och då splittrar sig själen i kroppen. Och dödsängeln sliter ut hans själ från kroppen så att ådrorna och senorna typ känner smärta. Och så sa profeten alaihi salam: som en person som sliter ut en pinne full med taggar genom bomull, genom blöt bomull. Vad händer med bomullen? Den slits sönder, eller hur? Och i koranversen också att änglarna slår honom. När denna kafir ser dödsängeln så förstår han allvaret. Och hans själ vill inte lämna kroppen. Den försöker hålla sig fast i ådrorna, i köttet och i senorna och allting. Så den slits ut från kroppen. Så han lider. A'udhu billah. Och när själen kommit ut från kroppen så förbannas han av alla änglar mellan himmel och jord. Och de ber Allah att hans själ inte ska få passera himlarnas dörrar. Så fort dödsängeln Malak al-Maut tagit ut hans själ så kommer straffänglarna och lindar in honom i eldens tyg. Och från honom utsöndras den vidrigaste av doft som kommit från ett lik på jorden. Hans själ lyfts mot himlarna. Och varje gång han passerar en grupp med änglar så säger de: vad är det här för vidrig själ? Och de svarar att det här är si och så och kallar honom för de fulaste av namn som han hade i detta liv. Och när denna själ når den första himlen så nekas han inträde. Och när profeten al-Aleyhissalam berättade detta så läste han versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. För dem kommer himlens portar aldrig att öppnas, och de ska inte få stiga in i Jannah förrän kamelen går igenom ett nålsöga. Ja, så belönar vi syndarna. Allah ta'ala säger i denna aya att himlens portar aldrig kommer öppnas för kuffar. Och det är lika svårt för dem att gå in i Jannah som det är för kamelen att gå igenom ett nålsöga. Det här lilla hålet på nålen. Kan en kamel gå igenom det här hålet? Nej. Och på samma sätt kan kuffar inte gå in i paradiset. Sedan så beordrar Allah, efter att han har nekats inträde till första himlen, att hans bok ska skrivas in i Sijjin, i den lägsta jorden. Och sen så säger Allah att själen ska återföras till jorden. För från jorden har jag skapat människan, till jorden ska hon tillbaka, och från jorden ska hon återigen komma ut. Och då slängs hans själ ner från himlen för att sedan med kraft störtas tillbaka i hans kropp. Och han hör hur folket lämnar hans begravning. Han hör fotsteget av människorna som lämnar hans begravning. Och Munkar och Nakir, de två stränga änglarna, kommer. De skakar honom och sätter honom upprätt och frågar honom. Och nu, denna kafir, han är i en panik, fruktan. A'udhu billah. Och de frågar honom: vem är din herre? Han kan inte svara. Han säger: jag vet inte. Vad är din religion? Jag vet inte. Vem är din profet? Jag vet inte. Och änglarna säger: Mohammed. De påminner honom. Mohammed. Han säger: jag vet inte. Jag hörde bara folk säga det här namnet. Och då säger änglarna: vad gjorde du för någonting? Han säger: jag vet inte. Och de säger: vi förväntade oss att du skulle säga det här. Du kände inte till Koranen. Du läste inte Koranen. Och sen säger en röst från himlen att han ljuger. Lägg honom på en bädd av eld. Och klä honom från elden. Och öppna en dörr till elden. Och helvetets varma luft och odör kommer att fylla hans grav. Och hans grav kommer att krympa så pass att hans revben krossas mot varandra. A'udhu billah. Och sen så kommer en gräslig man med förfärliga kläder och en avskyvärd doft. Han kommer fram i mörkret. Och han säger: abshir billadhi yasuk. Nyheter, jag kommer med glada nyheter om det som du ogillar. Det här är dagen du har lovats. Och då kommer den otrogna att säga: Mola, ge dig ont. Vem är du vars ansikte för med sig ont? Han säger: jag i dina vidriga handlingar. För vid Allah så kände jag det endast som att vara en man som är långsam i att lyda Allah och snabb i att trotsa Allah. Må Allah belöna dig med det onda. Och sen så utses en döv och stum person för att slå den otrogne. Och han håller i en slägga som är så hård att om man skulle slå ett berg så skulle berget bli till pulver. Och denna blinde och stumma och döva person slår denna kafir tills det att han blir till pulver. Och sen så återskapar Allah honom igen. Och profeten Muhammad alaihissalam, han sa att han skriker så högt att alla förutom jinner och människor kan höra hans skrik. Och en dörr till helvetet öppnas. Och de säger: du levde med tvivel, du dog med tvivel, och med tvivel kommer du, inshallah, att återuppstå. Och han läggs på en säng av eld. Och när denna kafir ser sin plats i helvetet så säger han: å Allah, låt inte domedagen komma. Så det här är stor skillnad på al-kafir och al-muslim. Och denna hadith som är sahih, och den är en samling av olika riwayat, Sheikh Albani nämner i Ahkam al-Janais och i andra böcker. Hadithen bevisar många saker. Den bevisar först och främst att straffet i al-Barzakh är på riktigt, eller belöningen, straffet i nästa liv är på riktigt för själen. Hadithen bevisar också att själen har en form och utseende och doft. Själen har form, utseende och doft. Och det här nämner också Ibn al-Qayyim och andra av ulema ett bevis på. Och det är hadithen om himlafärden. När profeten al-Islam togs upp så beskrev han hur Musa såg ut. Han beskrev hur Ibrahim såg ut. Han såg vissa profeter. Men vi vet ju att han såg inte deras kroppar. Han såg deras själar, eller hur? Så det här bevisar att själen ser ut som kroppen, som människan. Och ett annat bevis på att själen också har form är hadithen om döden. Då profeten al-Islam, han sa att blicken följer själen. När själen lämnar kroppen så följer blicken själen. Vilket bevisar att den också har form. Ja. Det finns också en koranvers som bevisar straffet i graven. Surat Ghafir 46. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab. Allah Ta'ala säger: de kommer utsättas för elden morgon och kväll. Och den dag då den yttersta stunden är här, så ska det sägas: för in Firauns folk i det strängaste av straff. I denna ayah så säger Allah subhanahu wa ta'ala att Firaun och hans folk utsätts för eldens straff morgon och kväll. Eller hur? Och på domedagen kommer det sägas: för in dem i det hårdaste av straff. Det här bevisar att de utsätts för straffet innan domedagen. Och vad är det som är innan domedagen? Det är graven. Eller hur? Så det är ett bevis på att människor straffas eller belönas i graven. Vi ska avsluta med att nämna orsaker till straff i graven och vissa saker som skyddar från straffet i graven. Okej? Generellt orsaker till straff i graven. Ibn al-Qayyim nämner att det finns generella orsaker. Och en av dem är folks okunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket får dem att försumma Allahs beordringar och att falla in i synder. För Allah straffar inte den själ som känner till honom och älskar honom och lyder hans beordringar och lämnar synder. Det är generellt, vad är det som får människorna straffas i graven? Kuffer, kyrk och synder. Och man förstår att det som skyddar människan från straffet i graven är lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala, tro till Allah, kärlek till Allah och att hålla sig borta från synder. Det finns också specifika orsaker till straffet i graven som har nämnts i vissa hadither. Specifika orsaker. Och två är de som vi nämnde i hadith ibn Abbas. De här två människorna som straffades i graven. Den ena var en man som inte tvättade sitt urin när han kissade. Och profeten al-Islam har sagt i en annan hadith att den vanligaste orsaken till straff i denna umma är att de inte tvättar sig efter toalettbesök. Eller den vanligaste orsaken till straff i graven är att de inte tvättar sig efter toalettbesök. Det finns ett problem, eller hur? Om man inte tvättar bort urin, då är man oren. Spelar ingen roll om du gör wudu. Då ska du kunna be. Eller hur? Så Allah al-Musta'an. Och mannen som spred namima, skvaller, och i vissa hadither riba, baktal, är också orsaken till straff i al-Barzakh, i livet mellan detta och nästa. Andra orsaken till straff i graven är vad som nämns i hadith Samura radiyallahu anhu i Sahih Bukhari, Ibn Hibban och andra. Där profeten al-Islam fick se olika straff i al-Barzakh i drömmen. Han fick se i drömmen olika straff i Barzakh. Och profeternas drömmar är sanna. Han togs runt av två änglar och fick se olika straff. Han såg en man som låg på ryggen. Och två som stod över honom och slängde ett stenklot på hans skalle och krossade hans huvud. Och stenklotet rullade iväg. De gick efter och hämtade tillbaka det. Och när de kom tillbaka så hade alla återställt mannens huvud. Och de slängde det igen och krossade hans skalle igen. Om och om igen. När profeten Al-Islam frågade vem är detta? Sallallahu alaihi wasallam. Så sa änglarna i slutet på hadithen att det här var en man som lärde sig Koranen, men han sov. Han sov när det var salah. Han kunde Koranen, implementerade inte Koranen i sitt liv. A'udhu billah. Han såg också en man simma uppströms i en flod av blod. Varje gång mannen närmade sig kanten så stod det där också två och kastade in stenar i hans mun som gjorde att han åkte tillbaka ner i floden. Och om och om och om igen. Upp och ner för den här floden av blod. Och när han frågades vilka eller vem är detta? Då så sa änglarna att det här är en man som brukade handla med ränta. Konsumerade ränta. Riba. Han såg också en ugn. En ugn. En tenor. Som var fylld av nakna män och kvinnor som skrek. Och det luktade vidrigt där. Och varje gång det flammade upp så flög de här kropparna upp och åkte ner. Och när han frågade änglarna vilka är dessa, så sa de sedan att det här är zunat, de som gör zina. De män och kvinnor som gör zina. Och i andra hadither att han såg deras kroppar uppsvällda, som ruttna lik, och det stank vidigt från dem. Han såg också en man där änglarna tog krokar in i munnen och slet sönder kinden och satte fast bakom huvudet. Tog näsan och gjorde samma sak, slet fast, alltså på högra sidan, och satte fast bakom huvudet. Ögat slet sönder huden och satte fast bakom huvudet. Sen började de på vänstra sidan. Och medan de gjorde vänstra sidan så blev högra sidan normal. Och satte fast den här käken, eller kinden, näsan, ögonen. Fram och tillbaka, vänster, höger, vänster, höger. När han frågade vilka var dessa, så sa änglarna att det här är en man som ljög. Han ljög en sån lugn att den nådde till andra sidan jorden. Han såg också folk hänga i hälarna, upp och ner, med sönderslitna kinder. Och det rann blod från munnen. Och när änglarna förklarade vilka det var, då så sa de att det var de som bröt fastan innan dess tid. De som bröt fastan innan dess tid. Yani, han sa inte de som inte fastade. Han sa de som fastade men bröt fastan innan dess tid. Han såg också kvinnor hänga i brösten. Och ormar bet dem i brösten. Och när han frågade vilka är dessa, så sa änglarna att det är de kvinnor som vägrar att amma sina barn. De som, kvinnor som inte vill amma sina barn. Han såg också på himlafärden en man eller folk som stod och rev sig i ansiktet och i bröstet med naglar av koppar. När han frågade vilka är dessa, så sa de att det är de som baktalar folk. De som äter folks kött. De som baktalar folk. Det här är några av de saker som har nämnts. Några straff som folk får i Al-Barzakh. Må Allah skydda oss. Taib, vad är det då som skyddar från straffet i graven? Vi sa generellt goda gärningar. Tauhid, salah, alla goda gärningar, inshallah, ska man vara mån om att göra och hålla sig borta från synder. En sak som också skyddar från straffet i graven är att söka skydd från det straff. Som profeten Al-Islam lärde oss efter ett tashahud, att man söker skydd från straffet i graven. En annan sak som skyddar från straffet i graven är att dö som martyr. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: martyren har sex egenskaper. Ash-shahid har sex egenskaper. Yughfaru lahu fi awwal duf'a min dam'ihi. Han förlåts så fort det första blodet kommer ut från hans kropp. Förlåts så fort det första blodet kommer ut från hans kropp. وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ. Och han får direkt se sin plats i paradiset. وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. Och han skyddas från straffet i graven. وَيَأْمَنُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرِ. Och han känner sig säker från den stora skräcken, alltså på domedagen. وَيُحَلَّ حُلِيَّةٍ حُلِيَّةُ الْإِيمَانِ. Och han kommer att kläs med kläder av iman. Och i vissa hadither att han får en krona av waqar, av frid, vars diamanter är bättre än hela jorden och allt som finns på jorden. Och han får gifta sig med 72 från Hur al-Ain, paradisets vackra kvinnor. Och han får medla för 70, eller han får 70 från paradisets kvinnor, och han får medla för 72 kvinnor, och han får medla för 70 stycken från hans släkt. Han får medla för 70 stycken från hans släkt. Och denna hadith finns i Tirmidhi, och Sheikh al-Bani säger att den är sahih. Sahaba frågade en gång profeten alaihi salatu wasalam. De sa: ja Rasulullah, hur kommer det sig att en shahid inte prövas i graven? Att han inte behöver frågas de här frågorna? Och då så sa profeten alaihi salatu wasalam att svärdens klingande ljud över hans huvud räcker som prövning. När han är i kriget, under striden, och spjutet flyger över, och pilarna flyger, och svärden klingar över hans huvud. Det här räcker som ett bevis på att han är en mu'min. Att han stod kvar, att han inte flydde. Eller hur? Han har bevisat att han tror på Allah, profeten och islam. Eller hur? Det här räcker som prövning. Och det nämns ju också vilka martyren är. Att martyren är inte bara de som dör på slagfältet, utan i ett flertal hadither har det nämnts andra martyrer. Självklart den bästa martyren är den som dör på slagfältet, eller den som säger ett sanningens ord hos en makthavare som ett gott råd eller tillrättavisning och sen avrättas. Det är den bästa martyren. Men det nämns också att martyr är också den som dör av en magsjukdom. Den som dör genom att drunkna. Den som dör i brand. Den som dör i ras. Kvinnan som dör när hon föder eller på grund av graviditet. Att dö av pesten, av ta'un. Den som dör då han försvarar sin egendom, sin religion, sin familj, sitt blod, han är också shahid. Ja. En annan sak som skyddar från straffet i graven är ribat. Att vakta över muslimernas gränser. Att vaka över muslimernas gränser i jihad fi sabilillah. Eller generellt att vaka och skydda muslimernas gränser. Salman radiyallahu anhu berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: ribat yawmin wa laylatin khayrun min siyami shahr wa qiyamuhu. Att vakta en dag och en natt är bättre än att fasta och be en hel månad. Och om han dör så fortsätter hans belöning att påökas till honom. Och han kommer att skonas från prövningen, det vill säga i graven. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Så det är också en av de bästa gärningarna att vaka och vakta över muslimernas gränser. Det nämndes också en annan hadith att den som dör av en magsjukdom inte heller prövas i graven. En autentisk hadith som finns i Nasa'i och andra. En sak som vi alla kan göra som skyddar från straffet i graven är att vi lär oss surat al-mulk, som det har nämnts i hadith Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, att profeten alaihissalatu wassalam han sa: surat tabarak hiya al-mani'a, den skyddar från straffet i graven. Och Sheikh al-Bani säger att den är sahih. Och sahaba brukade också kalla surat al-mulk för al-mani'a, den som skyddar. 30 verser. Och det nämndes i vissa hadithar att när typ straffet kommer till personen i graven, så skyddar surat al-mulk. Men säger ni, låt han vara, han brukade läsa mig. Eller om du kan den här suran i hjärtat, du ska kunna den utan till. 30 ayah. Inshallah, lätt att lära sig. En annan sak som skyddar från straffet i gravet är att dö på en fredag eller på fredag natt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: "Ma min muslimin yamutu yawm al-jum'ah aw laylat al-jum'ah illa waqahu Allah ta'ala fitnat al-qabr." Det finns ingen muslim som dör på en fredag eller fredag natt förutom att Allah kommer skydda honom från straffet i graven. Berättat av Ahmed och Tirmidhi. Och det är också sahih. Så det är några saker man kan göra för att få skydd från straffet i graven. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att skydda oss från straffet i graven, straffet i helvetet, och att ta oss in i paradiset och förlåta oss för alla våra synder. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.